Först innan vi ber tillsammans så ska jag hälsa ifrån Berta. Jag var där i måndags och firade hennes födelsedag som var på tisdagen sen jag. Vi satt ute utanför, och nu kommer jag inte ihåg vad det heter. Junigården, ja. Vi satt utanför där. Det var mulet men det var inte så kallt, men Berta var inlindad i filtar och vi fikade tillsammans. Jag hade med mig kaffe. Och hon var så tacksam. Och då sa hon det sista hon sa. Hon sa det till mig. Hälsa till församlingen. Ja, det ska jag göra, så ja. Och sen kom sjukskötaren. Eller det var en kille. Och så körde han iväg med henne. Och då hörde jag hon sa. Och sprang han tillbaka. Hon sa att du ska hälsa till församlingen. Ja, så jag ska hälsa till församlingen. Så nu har jag hälsat ifrån Berta till er alla. Och hon tackar så mycket för blomman som jag hade med mig också. Så vet ni det. Och hon tänker på oss. Så det. Men vi kan be tillsammans. Ja, Jesus, jag tackar dig för att du är här. Tackar dig för att vi får samlas här, Jesus, till gudstjänst. Och vi får komma inför dig, Jesus. Och jag tackar dig för att du är den högste och den största, Jesus. Jag tackar dig för att du är den som har all makt, både i himmelen och på jorden, Jesus. Och jag tackar Jesus för att du vill möta med oss här idag. Att vi ska kunna sitta med ett öppet hjärta och ta emot det som du vill säga till oss genom ditt ord. Amen. Det är länge sedan vi hade gudstjänst i, så här tillsammans i missionshuset. Och det är härligt. Och det är härligt, tycker jag, att vi idag ska få fira nattvard tillsammans. För många månader sedan, får jag nog säga nu, så började jag predika om lärjungarna. Jag vet inte om ni kommer ihåg det ens. Och jag talade om Andreas först. Han som fick vara med och leda människor till Jesus. Han som fick berätta för Petrus att han hade mött frälsaren. Och sen hade jag två predikningar om Petrus. Och sen kom det lite storhelger och lite barnvälsignelser. Och sen kom corona. Och så, ja, sen följde det sig inte att det blev fler lärjungar just då. Andreas då, som jag inledde med, det stod ju inte mycket om han. Men han fick ju då föra sin bror Simon Petrus. Och det står ju att det var med glädje som han letade på sin bror och säger att vi har funnit Messias, världens frälsare. Och Petrus, som vi talade om, han som det står så mycket, han som fick bli klippan, han som var impulsiv, ni vet, som gav sig ut på vattnet för att möta Jesus när han sa kom. Trots att det var storm så klev han ut på vattnet. Och det var också Petrus som klev fram och svarade Jesus när han frågade, vem säger folket att jag är? Då gick Petrus fram och svarade att han var Messias, den levande Gudens son. Men det var också Petrus som förnekade Jesus, sin Herre och Mästare. Men det var också Petrus som fick säga och svara Jesus när han frågade honom, har du mig kär? Du vet att jag älskar dig. Den av de tal som jag tänkte tala om idag var en lärjunge som var lojal, han var trogen. Och den här lärjungen, han kallades för tvillingen Didymus, som är grekiska. Och kanske vet ni redan då vem det är. Thomas, ja. Thomas kallades för tvillingen. Alltså Thomas, han gav starkt uttryck både för sin tro men också för sitt tvivel. Det var ju så att när Jesus blev tillfångatagen så lämnade lärjungarna Jesus. De spreds, de sprang iväg, och det gjorde också Thomas. Även han blev säkert rädd att han skulle bli tillfångatagen. Thomas var ju en person som man kan uppleva var ganska så pessimistisk, tycker jag. Och jag tror att han fick kämpa med det genom sitt liv. Och det är ju precis som med många av de andra lärjungarna, att det kanske inte berättas hur Jesus mötte honom när han kallades. Men vid tre tillfällen i Johannesevangeliet tänkte jag att vi skulle se några olika texter om just Thomas, tvivlaren. En annan Thomas, nämligen Thomas Sjödin, han säger så här: man kan inte leva av tvivel, men man kan faktiskt leva av tro. Det är med tvivlet som med lidandet. Man ska aldrig söka det. Däremot måste man ta det på allvar när det kommer. Thomas var ju den, tror jag faktiskt, som tvivlade mest. Men när han väl fick möta den uppståndne Jesus var han också även den som faktiskt gick längst för Jesus. Eller man kanske snarare skulle säga att han seglade längst för Jesus. Om man läser historia, och enligt tradition så fanns det en judisk bosättning vid kusten i södra Indien dit aposteln Thomas seglade. Det var ju så att Jesus hade befallt apostlarna att ni ska gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar. Och geografiskt sett så är nog alltså Thomas den apostel som kanske gick längst med budskapet om Jesus. Och Thomas, han verkar inledningsvis ha lyckats bra med sin mission. Det som man kallar för en raja döpte sig och många andra med honom. Men dessvärre var det så att detta ledde till hat och till svartsjuka ifrån lokala brahimer. Och som på grund av detta mördade Thomas med ett spjut eller en lans. Men än idag så finns det som kallas för Thomas-kristna. Och i Sydindien så påstår de att de är ättlingar till de första kristna som Thomas fick vara med att omvända. Det är vad traditionen säger om lärjungen Thomas. Men Thomas då, han var egentligen på ett sätt orädd. Han vågade ändå stå upp för Jesus. Vid ett tillfälle så det är när Jesus med anledning av sin vän Lazarus död. Då tillkännager Jesus sin avsikt att bege sig till det fientliga Jerusalem. För det var så det hade blivit. De var fientliga emot Jesus. Men Jesus bestämmer sig för att han ska gå dit. Och lärjungarna då, de liksom försöker avråda honom. Men så verkar liksom Thomas av någon anledning tro att Jesus kommer att dö snart. Och det liksom avskräcker inte Thomas. Utan hastigt och lustigt så tar han över rollen som lärjungarnas språkrör. Och i Johannes 11 och 16 så säger Thomas så här: låt oss gå och dö med honom. Låt oss gå och dö med honom. Alltså Thomas verkar övertygad om att resan till Judén, resan skulle innebära döden. Inte bara för Jesus utan också för dem. Låt oss gå och dö med honom. Alltså här blir det tvivlaren Thomas som fick föreslå att de hellre borde välja döden med Jesus än livet utan honom. Alltså Thomas ville hellre dö tillsammans med Jesus än leva utan honom. Alltså lärjungarna hade ännu inte vid det här tillfället förstått varför han var tvungen att dö. Det de hade förstått däremot var ju att Jesus var speciell. Att det var något särskilt med honom. Och det pratade vi om då när vi pratade om Petrus. Hur han liksom klev fram i Matteus 16 när Jesus frågade vem han var. Och Petrus säger att du är Messias, den levande Gudens son. De hade liksom förstått att Jesus var Messias. Det de inte hade förstått ännu var det som han var tvungen att göra. Det han hade kommit för att göra, nämligen dö. Sen är ju då Thomas upphov kanske till ett av de mest kända citaten ifrån Jesus. Man brukar ju säga så här att ingen fråga är en dum fråga. När man har alfa säger man så här, du måste ställa alla frågor. Det är ingen fråga som är för dum, utan våga ställa alla frågor ni vill nu om tron på Jesus. Det är ingen fråga som är för dum. För det är ju så här att om man aldrig frågar, då får man ju inte heller veta. Och i det här fallet så tror jag vi alla kan vara tacksamma för att Thomas ställde, kanske tyckte de att det var en onödig fråga. Men om inte frågan hade blivit ställt så kanske vi inte hade fått det citatet, den meningen ifrån Jesus som han säger i sitt avskedstal till lärjungarna. Och jag läser från Johannes 14 och från vers 4 och där står det: och vart jag går, och det är Jesus som säger, och vart jag går det vet ni, den vägen känner ni. Thomas sa det: Herre, vi vet inte vart du går, hur kan vi då känna vägen? Och då säger Jesus till honom: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Alltså de här orden, de är ju de mest grundläggande och viktiga avsnittet, tror jag, i hela Bibeln. Alltså tack vare Thomas fråga, vi vet inte vart du går. Jag menar, hur kan jag finna Gud? Hur kan jag veta vägen? Och svaret blir som han får, bara genom Jesus. Och när det gäller detta, och jag tror jag har sagt det många, många gånger, så är det viktigt att vi är raka och står fast vid att Jesus är vägen, enda vägen. Eftersom att han är både Gud och människa. Och genom att förena vårat liv med hans så blir vi förenade med Gud. Och Jesus säger ju här att han är den enda vägen till Gud. Och när vi säger att vi tror det, ja då kan människor tycka att vi är trångsynta som påstår detta. Men jag tror att det budskapet ska vi hålla fast vid. Vad människor än tycker, så får vi vara tydliga och raka med att säga att Jesus har sagt att han är den enda vägen. Och det står ju i Apostlagärningarna 4 och 12 att hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. För när det gäller vägen till frälsningen så finns det bara ett namn och en väg. Och det är genom Jesus Kristus själv. Det är bara Jesus som har dött för hela världens synder. Det är bara han som är Guds son. Och det är bara han som har vunnit över den onde och tagit makten ifrån döden. Och det är bara genom Jesus som vi kan få evigt liv tillsammans med Gud. Thomas ställde frågan: vilken väg ska vi gå? Och han fick svaret att det är bara jag, bara genom mig. Men så var det ju så då att Thomas, trots raka svar från Jesus, så tvivlade han. Och det kanske ändå är så att hade jag bett dig tänka på Thomas direkt från början, så är det kanske ändå det tillfället som kommer upp först. Att han tvivlade. Bakgrunden är ju att Jesus har dött och han har uppstått. Och han har ju faktiskt visat sig för lärjungarna när han kommer dit där de är inlåsta. Där de har stängt in sig. Och alla är där förutom Thomas. Medan övriga apostlar gömmer sig där inne i ett hus. De är rädda kanske för att bli gripna och möta samma öde som sin mästare. Så var inte Thomas där. De andra var där, men inte Thomas. Och då kan man ju fundera så här: ja, men var är Thomas vid det här tillfället? Vad gjorde han? Var det så kanske, jag vet inte, var det så att Thomas återigen liksom visar lite prov ändå på sin oräddhet? Innan så hade han ju sagt så här: låt oss gå och dö med honom. Och här verkar han ju faktiskt, han är ju inte med dem. Han har inte låst in sig med de andra lärjungarna. Jag vet inte, han kanske satt i en annan vrå och gömde sig. Eller var det så att han var ute och promenerade på gatan? Vad gjorde Thomas vid det här tillfället? Men senare står det sen i Johannes 20 och vers 24 och framåt: Thomas, en av de 12, han som kallades tvillingen, hade inte varit med dem när Jesus kom. De andra lärjungarna sade nu till honom: vi har sett Herren. Men han svarade dem: om jag inte får se hålen efter spikarna i hans händer och sticka fingret i hålen efter spikarna och inte får sticka min hand i hans sida, så kan jag inte tro. 8 dagar därefter samlades hans lärjungar igen där inne, och Thomas var med bland dem. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta och stod mitt ibland dem och sade: frid var det med er. Sedan sa han till Thomas: räck hit ditt finger och se mina händer, och räck hit din hand och stick den i min sida, och tvivla inte utan tro. Thomas svarade honom: min Herre, min Gud. Och Jesus sa till honom: därför att du har sett mig tror du. Saliga är de som tror fastän de inte ser. Det står att det gick 8 dagar. Jag tänker de här dagarna, jag vet inte hur ni tror, men de kanske var jobbiga och tunga för Thomas. När han liksom fick höra berättelsen av sina vänner att vi mötte Jesus. Han kom hit när du inte var här. Han har återuppstått. Han som var en av de 12 apostlarna säger då: men jag kan inte tro om inte jag får sticka handen i hans sida. Om inte jag får känna spikhålen i hans händer. Jag tror ändå att den här händelsen kanske hade varit till väldigt stor hjälp. Och kan vara det också idag. För de som kanske känner igen sig i det som Thomas kände. Att de känner att det kanske är svårt att tro på någonting som man inte har sett. Och jag tänker att det vi kan lära av Thomas är: han förnekade ju inte sina vänner och deras upplevelse att de hade mött Jesus. Men han kände ändå själv att jag behöver se själv. Jag behöver möta Jesus själv. Jag tror på det ni säger. Men jag behöver möta Jesus. Och så är det väl också för människan idag. Man kan höra vad människor säger när de säger att jag har upplevt Jesus. Jag har fått möta frälsaren. Och man kan bli glad för den människans skull. Men man känner ändå att jag måste också få göra det för att kunna säga att jag tror. Jag kan ju inte leva på mina föräldrars tro eller på farmor och farfars tro. Utan jag måste ju få möta Herren själv. Och det var det Thomas behövde vid det här tillfället, tror jag. Han behövde möta och se Jesus, den uppståndne. Och Jesus säger ju direkt i den där texten: kom här nu Thomas. Stick handen, fingret i hålet. Titta här. Det behöver inte vara fel att vara en tvivlare. Även om Jesus sen tillägger: saliga är de som tror fastän de inte ser. Därför han fastnade inte i tvivlet. Han valde att tro. Och så när då Jesus står där och Thomas står framför honom. Han gör det här mötet med den uppståndne Messias. Då utbrister han, tycker jag, kanske i en av de vackraste bekännelser som vi har i Bibeln. När han säger: min Herre och min Gud. Alltså från kanske en av de största tvivlarna så kommer bekännelsen: min Herre och min Gud. Just där får han den där upplevelsen som han behövde. För att kunna gå ut och göra det uppdraget som Jesus hade gett dem. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Och han gjorde verkligen det. Han gick vidare i tron på att Jesus var uppstånden. Och han gick långt. Men det är precis som Erik säger, vi behöver inte gå till Indien, utan vi kan se här vad vi får vara med om. Vad vi får göra när vi möter människorna i Norra Unnaryd. Eller när vi möter människorna på jobbet eller var vi än är. Så kan vi få vara med och visa på Jesus. Så ett frö i människors hjärtan. Och kanske går de hem och läser Bibeln och tänker, ja. Och så kan de också få göra ett möte med Herren. Och kanske, förhoppningsvis, kan de bekänna sig till Jesus och säga, min Herre och min Gud. Amen. Ska vi be. Ja, kära Jesus, jag tackar dig för att du är här. Jag tackar dig för att du gav ditt liv för oss, Jesus. Och jag tackar dig för att du möter med oss, Jesus. Du ser kanske tillfällen när vi ställer oss frågan och undrar. Då finns du där, Jesus, och möter oss i tvivlet. Och jag tackar dig, Jesus, att det bästa är att vända sig till dig, söka dig. Och då vill du visa dig. Jag tackar dig, Jesus, för att du möter med oss varje dag. Och jag tackar dig för att du älskar oss, Jesus. Och jag ber, Jesus, att vi genom våran församling ska få dela budskapet om dig till människor som vi möter på olika sätt, Jesus. Och jag tackar dig för de här barnen som Erik berättade om, Jesus. Att det får bli ringa på vattnet när de berättar för sina föräldrar, Jesus. Det de har hört. Och vi önskar så, Jesus, att människor ska ta emot dig i sitt hjärta och tro på dig. Amen.